Herzlich willkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Schweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info@stockholm.goethe.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Då hälsar jag varmt välkommen till avsnitt 5 av Tysklandspodden. Och med mig i studion idag har jag en gäst som är journalist, krönikör och författare. Och Berlinälskare, tror jag. Visst är det så, Fredrik Strage?
Ja, gud, jag åker till Berlin så fort jag får chansen. Vilket tyvärr inte är så ofta.
Jag ägnar mig åt, eftersom jag fått boken som PDF, så kan man ju göra sådana fina sökfunktioner och slå på ord.
Och då jämför du menar 242, boken som kommer ut nu med
precis.
Samlade krönikor?
Exakt, den boken. Just.
Vilket ord var det första du sökte på?
Då sökte jag faktiskt på Berlin.
Berlin? Och hur många träffar fick du?
Jag tror jag fick ingen, det stod inte exakt träffar, men jag började klicka igenom mig och räknade till, jag tror att det var 38 ställen det förekommer på. Men då tog jag också avledningar som jag är en berlinare och sånt.
Det har hänt väldigt många gånger att jag har befunnit mig i Berlin och känt att jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Någonsin att här pikar jag. Om jag blir överkörd av ett tåg i morgonbitti så gör ingenting. Och det är få städer som jag får den känslan så ofta i som Berlin.
Ja, för jag tog några andra städer som jag tänkte så här, de här borde också säkert förekomma 38 gånger. New York var lite mer än 38, men då var det många New York Times och sånt, så att det var egentligen namn på tidningar eller New York.
Jag har varit mer i New York egentligen. Jag var där extremt mycket på 90-talet. Däremot är London aldrig varit någon.
London var bara med 10 gånger kanske.
Det är inte så intressant för mig. Paris har varit i supermycket.
Ja, det sökte jag också på. Det var inte jättemånga träffar just i den här boken, men strunt samma. Du gillar helt enkelt Berlin. Det är dit jag vill komma.
Vem gör inte det?
Eller hur? Vem gör inte det?
Fanns ju ett svenskt band som hette Mofeta och Jarre som gjorde en hånfull låt om stockholmska hipsters som hette Bättre i Berlin. Där de drev med alla som tyckte att saker och ting var bättre i Berlin. Men saker och ting är bättre i Berlin. Det är absurt att göra en låt där man driver med något som är ett obestridligt faktum.
Eller hur? Och det skriver du väldigt fint om i den krönikan. Men om vi börjar med titeln då, som jag lite slarvigt missade där i början. Men 242, en anspelning till ett av många fina belgiska band från 80-talet. Front 242 eller Front 242.
Exakt, jag gillar siffrorna. Jag har alltid tyckt att siffrorna ser väldigt snygga ut. In till varandra. Front 242 är faktiskt knappt omnämnda i den här boken. Och det beror nog på att jag har inte intresserat mig så mycket på vad de har gjort de senaste 20 åren. Medan andra band i samma genre tycker jag har gjort, presterat betydligt bättre. Men jag valde den titeln för att det var ett lagom antal krönikor också. Det är ändå ett urval. Det är inte, många andra krönikörer publicerar allt de har skrivit. Och jag skäms så mycket för vissa texter att jag vill verkligen inte att de ska läsa dem. Men de här 242 tycker jag blev lyckade. Så, och jag tycker att de funkar lite som ett mumsigt smörgåsbord. Man kan dyka in i den där boken och läsa lite som man vill och sen bläddra. Man behöver inte läsa dem i en viss ordning utan man kan hoppa lite fram och tillbaka. Och samtidigt är det någon typ av sammanhängande historia från den första texten från 2005 fram till den sista från 2017. Man ser att det händer lite olika saker i mitt liv. Och dyker upp nya kompisar, dyker upp nya artister. Jag får nya intressen. Jag får barn. Vilket jag en gång i tiden lovade mig själv att verkligen inte göra, för jag har en kollega som sa att rockjournalister blir dåliga av två saker. Dels att sluta röka och dels att skaffa barn. Och han, Andres Lokko.
Ja, du kallar honom Andres.
Jag kallar honom Andres för att inte lämna ut honom för mycket.
Nej, precis.
Han, Han övervägde att sterilisera sig själv för rockjournalistikens skull. Men jag är ganska glad att jag inte gjorde det, för faktum är att barn kan ju puffa en i nya riktningar och få en att upptäcka oväntade saker.
Mm. Och du upptäcker ju nya dimensioner i kraftverksmusik genom ditt barn. Där
verkligen. Jag märkte tydligt när min dotter var nyfödd att hon gillade kraftverk. Och jag trodde först att jag var ensam om att notera det, men massa folk har märkt det här. Håkan Lidbo, den svenska teknoproducenten, har pratat en hel del om det här. Och jag tror att det är någonting med kraftverks ljust klingande, nästan speldoselika toner som tilltalar bebisar.
Mm.
Sen så noterar jag också att min dotter var mer förtjust i originalversionerna än i dansmixarna på albumet The Mix. Och det är ju intressant att den typen av syntpuritanism kanske är medfödd, att det inte är något inlärt.
Men, och den har hon fått av dig, eller?
Kanske. Ja, min fru är inte så förtjust i kraftverk. Hon är, det här tycker jag är en märklig grej med kraftverk, att det är ett så... publiken är så pass grabbig, att det är så få tjejer som är inne på kraftverk. Mm. Om man jämför med andra... Och det handlar inte om att kraftverk är hårda eller någonting, utan... Eller att de inte skulle gilla elektronisk musik. Jämför med Depeche Mode eller Nine Inch Nails eller Ministry eller Anschluss eller Neubauten eller vad som helst. Massa tjejer älskar det. Men när det gäller kraftverk, så går du på en konsert så står Marina Shevchenko där i törn. Och annars är ingen där. Jag minns när Linda, min fru, skulle gå på toa under kraftverkkonserten på Cirkus. Hon sa att det var helt öde. Inte en tjej. Hon var helt ensam på toaletten på Cirkus, men ganska stor.
Mm. Ja, min fru gillar kraftverk.
Hon gillar kraftverk.
Det är undantaget som bekräftar regeln, ja, kanske. Men jag kan också hålla med dig.
Bebisar älskar kraftverk.
Ja, och jag adopterade. Så att hon var 3 när hon kom. Men hon älskade kraftverk då också. Så att jag tror att det är någonting med barn överhuvudtaget kanske som gillar det. Men det tänkte jag faktiskt på om vi pratar lite mer om kraftverk. För du skriver ett brev till Florian Schneider en gång, en krönika när Kraftwerk ska spela på Cirkus igen, och då har Florian hoppat av bandet eller lämnat bandet.
Ja.
Du gick inte dit.
Nej, jag har fortfarande inte sett Kraftwerk utan Florian, för jag står inte ut med tanken på att Kraftwerk turnerar med bara Ralf Hütter som originalmedlem. Band kan klara sig utan originalmedlemmar som Napalm Death eller Dolly Style, men Kraftwerk var ändå från början en sorts yin och yang balans mellan Ralf och Florian. Det var de två, det var den enheten. De var som Keith Richards och Mick Jagger, eller som Martin Gore och Dave Gahan, eller som Lennon McCartney. Jag har väldigt svårt att se ett Kraftwerk utan den dynamiken. Och Florian Schneider kanske inte gjorde så mycket på scen, men han hade det här finurliga leendet. Han var så mjuk och drömsk, medan Ralf Hütter var så hård och resultatinriktad. Han hade en otrolig karisma. Och det, jag vet, nu låter jag otroligt konservativ och så, men jag har, det känns inte kosher helt enkelt med ett Florian löst kraftverk.
Mm.
De är säkert svinbra live. Jag har säkert missat.
Jag tyckte det var bra, men
jag har säkert missat fantastiska konserter för att jag suttit hemma och surat. Men och jag har ju vänner som resonerar likadant om Depeche Mode, att men jag tänker aldrig gå och se Depeche Mode utan Alan Wilder. Men i kraftverks fall så är det så. Skivorna hette ju till och med Ralf och Florian i början nu. Han var extremt viktig.
Mm, absolut. Och saknad också. Men du, apropå att sitta hemma och sura istället för att gå på konserterna, så skriver du en annan krönika som handlar om Beate Bartel. Där du bland annat skriver att det är någonting om hur fantastiskt coolt bara hennes namn är, och sen faktumet att hon har varit med i Neubauten, Mania D och Liaison Dangereuse. Och det är en krönika som du skriver inför att hon ska komma och spela i Stockholm. Och den slutar med att du vet inte om du ska gå.
Jag blev sjuk, jag gick aldrig.
Du gjorde inte
det? Jag missade den spelningen. Det var ju en Berlinfestival i Stockholm 2005 med en mängd olika artister från den eran. Men jag missade den här konserten. Däremot så intervjuade väl du henne på
Gudrun Gut.
Det var Gudrun Gut, ja, precis. För då var jag där också och tog en selfie ihop med Gudrun. Alltså Beate Bartel och Gudrun Gut. Folk frågar han, varför gillar du Tyskland så mycket? Ja, men det är för att de heter Gudrun Gut och Beate Bartel. Det är så ljuvliga namn. Hur skulle en person som heter Gudrun Gut någonsin kunna göra en dålig låt? Det går inte.
Nej, nej. Men för jag, precis som du gissar, jag har lyssnat på den här musiken rätt länge. Så där. Jag upptäckte väl Kraftwerk och DAF när jag gick i typ sjuan kanske eller något sånt. Vilket fick mig att inte börja läsa tyska, för det gjorde jag redan, för jag valde när jag gick sexan och så började jag sjuan. Men det fick mig definitivt att bli mycket mer vänligt inställd till mina tyska lektioner. När åkte du ut, eller liksom, när kom du i kontakt med DAF och Neubauten och hela den här Tysklands musiken för första gången?
Jag var väldigt sen in i alternativ elektronisk musik. Jag var egentligen mer intresserad av film när jag gick i högstadiet. Sen lyssnade jag på Depeche Mode och lyssnade lite på Kraftwerk. Lyssnade mycket på Bowie. Men jag blev inte besatt av det förrän Depeche Mode-spelningen på Hovet 1988 med Nitz Reb som förband. Det fick mig att börja skriva ett fanzine, att skaffa nya kläder, skaffa ny frisyr, starta ett band. Och då hade jag ju redan valt franska när jag började sjuan, så jag fortsatte med franska. Jag har aldrig lärt mig tyska heller. Däremot har jag bott i Frankrike. Så jag minns vilken kick det var när jag upptäckte Liaison Dangereuse och fattade texterna. För jag hajade inte så mycket av DAFs texter, även om de var ganska enkla för sig. Men Liaison Dangereuse förstod jag, och det var ju roligt att det var body music på franska.
Mm, just det.
Dessutom franska från en spanjor, så att den blev väldigt tydlig, så det var lätt att fatta texterna, tyckte jag. Mm. Men jag kom sent in i det, och jag upptäckte Anstrotz und Neubauten när jag gick i gymnasiet, när Haus der Lüge kom, och de blev extremt viktiga för mig. Jag lyssnade på allt jag kom över, och jag började lyssna på annan industrimusik som SPK och senare Suicide och Throbbing Gristle och sådana band. Även om jag tyckte mycket bättre om Neubauten, för de var ju lite... Det fanns någon sorts rock-blueset element i Neubauten som jag älskade. Att det vissa partier lät som Rycuder. Mm. Det lät som Paris, Texas soundtracket. En del Neubauten-grejer. Och det tillsammans med Stålslammer tyckte jag verkligen var en perfekt kombination. Så jag åkte till Berlin första gången när jag tågluffade 92. Men det är en svår stad att åka till om man inte känner någon och inte vet var saker och ting ligger, för den är så otroligt utsträckt och stor, och jag passerade bara igenom och hade väl inte så här superkul. Jag hittade inte ens någon skivaffär.
Okay.
Så jag tågluffade ensam också. Jag vet inte varför jag gjorde det. Två år på raken tågluffade helt ensam. Men sen fortsatte jag ner till Salzburg i Österrike och såg Neubauten 93 på sommaren, och så de uppträdde. Då stod jag längst fram och fotade blixarna när han raglade omkring där.
Härligt. Men jag tänkte på, det var intressant att du nämner Wim Wenders Paris, Texas, för enligt, jag läste någonstans någon gång att han blev tillfrågad om varför han inte hade Neubauten i Himmel över Berlin, varför det är Nick Cave and the Bad Seeds som uppträder. Han tyckte att Neubauten lät för retro. Vilket är, jag har inte lyckats verifiera det citatet igen, men jag är helt säker på att
det är förhållande till vad då?
Ja, det är frågan.
Det är en väldigt rolig kommentar.
Ja.
Särskilt med tanke på att Nick Cave ändå försökte vara någon typ av Elvis vid den tiden.
Eller hur?
Men, ja.
Men det var i alla fall vad Wim Wenders lär har sagt då. Men jag tänkte på, för du skriver ju också att du skulle kunna ge din ena njure för att få uppleva Berlin i skarven mellan 70- och 80-tal.
Ja, det vore ju fantastiskt.
Och det vore det ju. Men jag tänker på att, om man tänker på ditt Berlin, alltså Strages Berlin, det är ju inte bara de tyska banden, utan det är ganska mycket Depeche Mode, Martin Gores år i Berlin, David Bowie, sånt också väl?
Absolut, det handlar ju om hur andra människor har projicerat massa drömmar på Berlin.
Mm.
Och det är väl så en riktig metropol ska funka, kanske att folk kommer dit uppfyllda av drömmar, och sen ser de sin stad och de tycker att den är fantastisk i 5 år, Och sen bestämmer de sig för att allt har blivit för kommersialiserat och att det var mycket bättre förr. Och så oavsett vart du åker i historien, även om jag skulle zappa mig själv i en, stiga in i en sån DeLorean som är tillbaka till framtiden och bränna hjärnet till Berlin 1981. Och om jag då träffade någon som var i, som var 28-29 år gammal, skulle den personen förmodligen säga att you should have been here in the early 70s, everything is too commercial now. Du vet, man hör alltid samma snack. Ja, det är så gentrifierat, det är bara hipsters, det finns ingen riktig kultur kvar. Och jag försöker verkligen att inte tänka så. Jag läste precis en alldeles fantastisk bok som heter Meet Me in the Bathroom, som handlar om New York strax efter millennieskiftet.
Mm.
Och den scenen som The Strokes kom fram på, The Yeah Yeah Yeahs, LCD Sound System och någon sorts garage rock, punk, funk, retro disco. Och sen Electro Clash kom ju också.
Just det. Ja.
Det hände hur mycket som helst. Och ändå så pratade alla, alla fokuserade bara på att nu har Starbucks öppnat det borta. Det här är inte så bra. Och, jag menar, Fisher Spooner gjorde sitt första gig på ett Starbucks-café.
Mm.
Det är väl inget fel med det egentligen.
Nej.
Det hände hur mycket som helst, men folk missade för de satt hemma och övertygade om att den riktiga festen egentligen var över. Och det är den aldrig. Det handlar bara om att anstränga sig lite mer och kanske bli kompis med någon som är lite, lite yngre. Så hittar man alltid det här Berlin som kanske inte är lika fantastiskt som det i filmen Cabaret, men nästan.
Mm. Just det, och den refererar du också till någon.
Jo, jag minns, vi bodde på Soho House, som är onödigt dyrt Berlinhotell.
Mm.
Men under en period så var deras sviter i alla fall prissatta på en hyfsat överkomlig nivå. Det var dyrt, men det var inte asdyrt. Så vi hade, Linda och jag bodde i en av deras stora sviter med ashögt tak, och så minns jag vi låg där med fönstren öppna. Och det var ett badkar i mitten av golvet och man hörde hela Berlin utanför. Jag låg där med och sippade en sekt och lyssnade på Marlene Dietrich på stereon. Och allt var, det var ett ögonblick, oh det är så perfekt, allt är så perfekt, det här är så Berlin, det här är, jag är Liza Minnelli i Cabaret just nu. Jag är Marlene Dietrich. Jag låg där med vitt öppet fönster och lyssnade på dånet av trafiken i Berlin och kände all den här liksom germanska romantiken som bara sköljde över mig. Och då googlade jag det huset där Soho House ligger och såg att det på 20-talet var ett varuhus. Jag glömde vad det hette, men deras slogan, det stod på stor skylt, jeder Preis ein Schlager, alltså varje pris en slager. Och sen kunde man titta på samma, när jag fortsatte söka på huset, så såg jag att där hade sen Gestapo sitt högkvarter, stora hakkors över fasaden. Och 10 år senare så är det bara gigantiska bilder av Karl Marx och Lenin på samma fasad fortfarande. Och sen 60 år senare så hänger jag där. Hela den här historiska pulsen som blev så påtaglig.
Som alltid finns överallt i Berlin.
Precis.
Men absolut, ja, jag håller med dig. Det är det som gör att man alltid vill,
ja, men när du strosar omkring och så ser du kulhål som har suttit där 1945. Det är också en pikant krydda på semestern.
Men hur är det med, för jag tänker på, du nämner, för många idag så är ju Berlin väldigt mycket så här, gå på klubbar och jag tror att du har någon krönika där du skriver om att du är och ser Schwefelgelb på någon klubb.
Ja, på Schwutz.
Just det, precis. Men så nämner du Berghain som ju är ett sånt.
Jag har aldrig varit där faktiskt.
Nej, för du skriver något så här hedonistiska diskoteket. Det låter lite så här farbror Fredrik kommentera teknokulturen. Men
hedonistiskt. Ja, det var dåligt. Ja. Jag har inte varit där för jag är rädd för att inte bli insläppt. Jag är bombsäker på att jag inte skulle komma in. Min fru var där 2006. Och hängde i darkroom och hela, hon skrev en bok som heter Faghag.
Just det.
Om straighta kvinnor som bara hänger med bögar och blir kompis med så många som möjligt och liksom samlar på dem.
Mm.
Och då drog hela hennes gäng till Berghain. Och det är klart att jag skulle vilja gå dit någon gång. Men jag är så lättkränkt. Att jag, plus att nu har jag uppmärksammat det här Berg 9-spelet i DN också.
Ja,
så de har säkert mig svartlistad någonstans.
Så namnet kommer upp så börjar
precis,
blika.
Man slår på. Jo, men jag är inte tillräckligt extravagant stil för att komma in på ett sånt ställe heller. Jag ser ut som en liksom, trista, smala, svarta jeans och spetsiga rockboots och t-shirt. Det är inte
en fantastisk Duff t-shirt.
Jag har en fin Duff t-shirt på mig
i jugend.
Idag, i och för sig.
Ja. Men för vi har pratat jättemycket om Berlin och det blir lätt så när man börjar prata Tyskland. Men hur ser det ut med de andra delarna? Har du varit i Düsseldorf och tittat på kaféet som du beskriver där Florian sitter och äter glass med jordgubbar?
Skrev jag till vart där? Faktiskt
nej, det, nej, det tror jag inte du har.
Jag har aldrig varit i Düsseldorf. Jag har varit i Hamburg en hel del. Och jag åkte regelbundet, jag var där 4 gånger, Technoclub i Frankfurt. Det legendariska diskoteket på flygplatsen.
Ah.
Dorian Gray som öppnade på 70-talet.
Ah.
Och varje år så åker jag en kompis på en så kallad syntresa. Då åker till någon europeisk stad och ser ett syntband. Och i år åkte vi till Madrid för att se Nine Inch Nails och Depeche Mode. Och då mellanlandade vi i Frankfurt. Och jag hade tagit reda på vilken terminal och vid vilken gate som Dorian Gray låg. Det diskoteket finns inte längre. De stängde strax efter millennieskiftet. Men vi hittade lokalen där Technoclub en gång fanns. Och det var ju ett... Och gick bara dit och tog lite bilder för att...
Schysst.
Lite synt arkeologi.
Ja, vad härligt.
Jag minns, Nitzreb gjorde en väldigt, väldigt, väldigt cool spelning på Technoclub. Och den ligger på YouTube.
Mm.
Med sjövild publik. Riktigt så tokig bodyspelning då. Folk stage-divar och det är en sån här klassisk punk-morspit med folk sparkas och slåss. Så i Frankfurt har jag varit lite grann, men jag har varit mer i Frankrike än i Tyskland.
Din DAF-tröja tänkte jag komma tillbaka till.
Den är köpt i Malmö
ja.
När de var där och du intervjuade Gabi och Robert före konserten.
Vad är det i DAF som du gillar?
Det är köttigt och sexigt och rått och dumt och lite ibland med glimten i ögat samtidigt som det ändå känns lite farligt. Det är en, och det där gäller väl egentligen väldigt mycket tysk popmusik att men egentligen är Tyskland ett hopplöst land för rock'n'roll. De var ju förintade 1945. Det fanns ju ingenting att bygga någon rockkultur på. Och att de ändå lyckades, för att göra något sånt var de tvungna att bejaka sin stelhet. Och det gör ju att ett band som Kraftwerk utstrålar ju något stelt och kallt och lite obehagligt och lite lätt liksom, halvnasi ibland. Men samtidigt så är det roligt. Det finns en torr, skön humor i det. Även ett band som Neubauten som är väldigt, väldigt allvarliga så finns det roliga. Och det finns ju definitivt hos DAF. Det är ju... De driver med sig själva lite grann.
Mm.
Som den gamla Killinggänget-låten. Vi driver med tyskar. Så
den här måste jag kolla upp igen. Tror jag. Men vad säger du? Liksom, följer du med i rockscenen i Tyskland? Hänger du med på den?
Men finns det några tyska rockband? Jag kanske det. Men jag brukar aldrig se några... Titta på Viva ibland, den här tyska Eurodisco-kanalen. Men det är lite som italiensk rock. Det funkar liksom inte.
Nej.
Hårdrock däremot.
Mm.
Metal. Det går väl bra. Men jag har inte... Jag kan inte komma på några tyska rockband som har... Eller några franska rockband eller för den delen.
Nej.
Det är kanske så att rockmusik är för nära den amerikanska blues-traditionen. Att du måste vara anglosaxisk för att klara av det.
Mm.
Medan om du kommer från Frankrike eller Tyskland eller något annat europeiskt land så... Har du en större frihet inom disco eller till och med inom black metal att du kan göra väldigt mycket utan att ditt språk blir en barriär.
Mm, just det.
För om du gör italodisco så förväntar sig alla ändå att texterna på engelska ska vara totalt värdelösa och obegripliga. Och om du gör black metal så står det ändå bara och gurglar.
Mm.
Men jag fick... Det var en kille som hoppade på mig på stan en gång. Jag sa i ZTV en gång att italienare skulle ge fan i att göra rockmusik. För att det går ändå bort skogen. Att de ska göra lite disco, annars ska de bara hålla käften och koka pasta. Så och han blev jättar och flög på mig på Stureplan. Så här, Fredrik Strage, hur kan du säga så? Det finns massa bra italiensk rockmusik. Och så rabblade han upp massa Ulf Lundell-typer från Napoli och Zucchero och allt vad de heter.
Just det.
Så det här är otroligt.
242 krönikor. Jag gissar att det har varit många fler då, för det här var ett urval, sa du. Hur många har du räknat dem? Hur många har du och är det här DN-krönikor allihopa?
Allihopa är DN-krönikor. Ja. Jag har skrivit nästan 500 stycken.
Mm.
Men den här krönikan har blivit lite min... Ibland är det svårt att hinna göra något annat för att jag lägger ner så mycket energi på den och den kräver så mycket energi. Det är så ångestladdat att få ur sig det där. Och jag mår så dåligt när jag tar några bra idéer. Och jag mår så dåligt när det inte är någon som delar den. Och jag mår... Och det är så segt att skriva den. Men det är kul när den är klar.
Mm, mm. Och det är väl många som delar?
Jo, men det går ju väl hyfsat bra. Men jag blir så avundsjuk på folk som bara kan... Ja, men jag sätter mig ner och skriver en krönika nu. Jag gör ju så här research på de flesta texterna. Och försöker berätta något som... Liksom om jag skriver en krönika ska det stå saker där som inte finns någon annanstans. Jag ska inte upprepa vad någon annan person har sagt i en annan krönika. Utan det ska vara åsikter som är annorlunda och insikter som är underhållande. Och det kräver en del ibland. Det främsta målet med dem att det ska vara kul att läsa. Mm. Att folk ska få den här... Får den till müslin på fredag morgon och tänka, wow, nu är det fredag. Oh, vad kul. Det här var roligt. Förut hade ju Martin Kellermans Rocky på samma sida.
Just det.
Och det var väldigt bra, för då kände jag den här nästan tävlingshets gentemot att min text skulle vara lite roligare än Rocky-serien.
Mm.
Vilket den oftast inte var. Men
jag säger inte det.
Det var en bra grej för att spåra mig själv. Att det skulle vara mer kul än Rocky.
Mm. Men om vi avslutar med en sista Tysklandsfråga då, för vi har pratat rätt mycket om musik sådär, men du nämnde inledningsvis att du började titta på mycket på film, och det finns ju några filmreferenser också såklart i boken, men har du någon tysk, antingen så kan du nämna en tysk favoritfilm eller har du något tyskt tips sådär, något ställe man ska besöka som du tycker är coolt eller bra?
Det här är kanske inte världens tyskaste tips, men Ramones museet i Berlin är alldeles fantastiskt.
Det är ganska litet, va?
Det är ett litet museum, men de har hittat Johnny Ramones high school-betyg och sådana grejer. Det får man inte missa under en Berlin-resa, definitivt inte. Och vad gäller tyska filmer så... Min tyska favoritfilm är nog tyvärr en Bergman-film. Jag vet inte om den gills som tysk, men Ur marionetternas liv, som han gjorde under sin tyska exil, tycker jag är alldeles fantastisk. Jag tycker den är så vackert filmad att jag använde den en gång och klippte ihop en musikvideo åt Henrik de la Cour. Han hade gjort sin första sololåt, Dogs, och hade inga pengar till video, så jag tog bara Bergman-filmen och så klippte ihop den till i takt med musiken, och den blev raderad från YouTube faktiskt, för det var naket. Mm. Det var scenen från en strippklubb.
Ja. Och den är inspelad i Tyskland?
Den är inspelad i Tyskland, otroligt vacker svartvit film om en man som går igenom någon typ av psykosexuell kris och dödar sin fru. Väldigt obehaglig.
Mm.
Vansinnigt bra.
Stort tack för det, Strage.
Tack!